lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har kommit till det sista kapitlet i Lukas evangeliet, kapitel 24, där vi bland annat ska höra om de två lärjungarna som är på väg till Emmaus och får möta den uppståndne Messias. Lukas är den enda som återger detta. Han återger också Herrens löfte om kraft ifrån höjden till att vara hans vittne. Vi avslutade förra programmet med kvinnorna som fick för knapp tid före sabbaten till att smörja Jesu kropp. Och därför börjar det här kapitlet med att berätta om hur de efter sabbaten gick till graven med de kryddor och oljor de förberett hemma. Vi läser den första versen. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De sover inte bort tiden. De är tidigt uppe dagen efter sabbaten. Ivriga att få göra Jesus denna sista tjänst. Men så lite de egentligen förstått. Och hur lite de gett akt på Jesu ord. Han som sagt att han måste lida och dö. Och att han skulle uppstå på tredje dagen. Nu är de på väg tidigt denna morgon. För att smörja och tjäna en död frälsare. Vers 2. De fann att stenen var bortrullad från graven. Här nämner vi bara att stenen var inte bortrullad för att släppa ut Jesus. För hans uppståndelsekropp går genom stängda dörrar och inget kan längre hindra honom. Jesus hade redan lämnat graven. Så stenen, den var bortrullad för att kvinnorna skulle kunna se in i den tomma graven. Vers 3-8. Och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta, sänkte blicken mot marken, men männen sade till dem: Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sade till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Varför söker ni den levande här bland de döda? Det var verkligen en viktig fråga. Varför hade de egentligen kommit till graven? De sökte inte den uppståndne och levande Herren Jesus Kristus. Det finns de som menar att det är motsägelser mellan de olika evangelierna när det gäller uppståndelsen. Men om vi studerar evangelierna noggrant kommer vi att upptäcka att de inte alls motsäger varandra. Men att var och en presenterar olika nyanser av denna centrala händelse. Lukas fokuserar på kvinnorna som kom till graven och att de kom ihåg Jesu ord när ängeln påminner dem. Ibland kan du höra något och nästan veta att det är sant, men ändå inte tro det. Det är det förhållandet många människor idag har till Guds ord. Alla evangelierna säger klart och tydligt att Jesus om och om igen berättade för sina lärjungar att han gick till Jerusalem för att dö och så uppstå på tredje dag. Detta hörde de flera gånger utan att verkligen gripa det i tro. Vers 9-10. Och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de 11 och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria Jakobs mor. även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. Man skulle ju tro att lärjungarna skulle bli imponerade och gripna av det som kvinnorna berättade för dem. Men lägg märke till deras reaktion, vers 11. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Apostlarna är de första som tvivlar på uppståndelsen. Trots att de med egna ögon sett hans ord bokstavligen uppfyllas när det gällde vad han sagt om att han måste lida och dö. I förhållande till Jesu ord hade det gått så som det av Fadern var bestämt. Men i förhållande till hur lärjungarna upplevde det så var det slutet på hela verksamheten. Vers 12. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där. Och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Simon Petrus måste först undersöka och överväga alla bevisen innan han gjorde sig en uppfattning om vad som verkligen hade hänt. Mentalt sett var han av en annan läggning än aposteln Johannes, om vilken det står att han lutade sig in i graven och såg linnebindlarna ligga där. Han såg och trodde, står det i Johannes 20. Men efter att noga ha tänkt igenom allt kom också Simon Petrus till samma resultat som Johannes. Han trodde. På vår vandring, vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till en väg som heter Emmausvägen. Och den är det intressant att vandra på. För det är på den vägen trötta och modlösa lärjungar får ett personligt möte med den uppståndne. Vi läser i Lukas 24 kapitel, verserna 13 till och med 16. Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från Jerusalem och som hette Emmaus. De talade med varandra om allt det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade och diskuterade kom Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de kände inte igen honom. Vi lägger märke till att det var händelsen ute vid Golgata som var samtalsämnet för de två. Men samtalet handlar om en död Jesus. För de talar om Jesus som var, inte som är, som vi ser av vers 19. Vi läser verserna 17 till och med 19. Jesus frågade: "Vad är det ni går här och talar om?" De stannade och såg sorgsna ut, och den ene som hette Kleopas svarade: "Du måste vara den ende som har varit i Jerusalem och inte vet vad som har hänt där under dessa dagar." "Vad har hänt?" frågade han. De svarade: "Detta med Jesus från Nasaret, han som var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och hela folket." Kleopas, som ställer denna fråga, avslöjar en detalj som endast läkaren Lukas återger. Arrestationen, korsfästelsen och den påstådda uppståndelsen från de döda hade skakat Jerusalem. Och dessa två män kunde inte fatta att det fanns någon i området som inte hade hört talas om detta. Deras spontana reaktion visar vad som var tidens aktuella samtalsämne i Jerusalem och distrikten runt omkring. Och när Paulus håller sitt försvarstal inför kung Agrippa så säger han att Messias måste lida och att han som den första som uppstod från de döda skulle förkunna ljuset både för vårt folk och för hedningarna. Kungen är väl insatt i dessa frågor, därför kan jag också tala öppet och frimodigt till honom. För jag är säker på att inget av detta är obekant för honom. Det har ju inte tilldragit sig i någon avkrok, står det i Apostlagärningarna 26. Vi läser vidare i Lukas 24, verserna 20 och 21. Han blev utelämnad av våra överste präster och rådsherrar, och det fick honom dömd till döden och korsfäst, medan vi hoppades att han var den som skall befria Israel. Men till allt detta kommer att det är tredje dagen sedan detta hände. Dessa män säger att de hade hoppats att Jesus var profeten som skulle förlossa Israel. Men nu är det för sent. Han hade blivit korsfäst, han var död. De menade om sig själva att de trodde på profeten. Likaväl hade de inte trott på det han har sagt. Egentligen hade de bara trott sina egna tankar om honom, precis som det är bland många bekännare idag. Verserna 22 och 23. Och nu har några kvinnor bland oss gjort oss uppskakade. De var vid graven tidigt i morse, men fann inte hans kropp. Och då kom de tillbaka och berättade att de i en syn hade sett änglar som sa att han lever. De trodde inte heller kvinnornas vittnesbörd. De trodde inte att graven var tom. Vi ser hur mycket tvivel det var om uppståndelsen vid denna tid. Men det är ett litet hopp. En liten strimma av ljus som lyser in i deras tankar medan de samtalar. Vers 24. Några av de våra gick till graven, och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt. Men i samma ögonblick som trons ballong har fått lite luft, så sticker de en nål i den. Men honom själv såg det inte. De visste inte riktigt vad som hade skett, men faktum var att ingen hade sett Herren. Men då talar Jesus, vers 25. Då sade han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Och det här avsnittet är mycket viktigt. Och du ska noga lägga märke till vad Jesus använder som bevis och som grund när han talar om sin död och uppståndelse. Han visar dem inte ärren i sina händer som bevis, men han hänvisar till skriften och säger: ni skulle ha trott vad profeterna har sagt. Och vi gör väl i att lägga märke till Herren Jesu hållning till Bibeln. Han säger att den människa som inte tror skriften är dåraktig. Jesus stadfäster själv profetskrifterna utan om och men. Och lägg märke till hur klart han fokuserar på skriften. Verserna 26 och 27. Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Kristus säger att det är två saker som är grundläggande när det gäller förståelsen av Guds ord. Enkla men viktiga. Först, som Jesus nämner i vers 25, vi måste tro på Bibeln. Kristus sa: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna sagt? Pascal sa: mänsklig kunskap måste förstås för att bli trodd. Gudomlig kunskap måste tros för att bli förstådd. Bibeln är en stängd bok för agnostiken och den otrogne. Han lär några få teoretiska fakta men missar budskapet. Men å andra sidan, den enkla själ vars hjärta i ödmjuk tro vänder sig till Gud, han vill bli upplyst av Guds helige ande. Det andra Jesus säger, det är att Bibeln kan endast förstås gudomligt. Det mänskliga intellektet är helt enkelt inte nog för att omfatta dess gudomliga sanningar. I Lukas 24:45 så står det: sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och Paulus uttrycker det så här i 1 Korinthierbrevet 2:14. Den oandliga tar inte emot vad Guds ande säger. Det är dårskap för honom och han kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Det handlar om att kunna se mer än det ögat ser. Det handlar om en vind ifrån evighetens värld, om sådant som ligger bortom mänsklig fattningsförmåga och som endast Guds helige ande kan göra till en verklighet i våra liv. Vår bön borde vara: öppna du mina ögon så att jag kan se. Se de underbara och eviga sanningarna i ditt ord. Att bara läsa i Bibeln betyder inte att du känner den. Den helige ande måste levandegöra, uppenbara ordet så att det blir verkligt för dig. Då blir det inte längre andrahands information, men personligt liv. Och vi läser i Lukas 24, verserna 28 till och med 31. Det var nästan framme vid byn dit det skulle, och han såg ut att vilja gå vidare, men det höll kvar honom och sade: stanna hos oss, det börjar bli kväll, och dagen är snart slut. Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Den uppståndne och förhärligade Kristus önskar ha gemenskap med sina, med dem som tror på honom. Även om tron är så skröplig som Emmausvandrarnas. Han möter sina modfällda, sörjande lärjungar för att uppenbara sitt eviga ljus och sin totala seger över synd och död. Han börjar med Moses och profeterna, som alla talar om Kristus. Jesu död och uppståndelse uppfyllde deras profetior. Jag skulle gärna ha varit med vid denna bibelundervisning och lyssnat till Herren Jesus, eller vad säger du? När han läste tackbönen och bröt brödet så såg de vem han var. Och vi läser från vers 32. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss? Det bröt genast upp och återvände till Jerusalem, där de fann de elva och alla de andra församlade, och dessa sade: Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Trots att det är sent hastar de helt till Jerusalem. På eftermiddagen hade de gått från Jerusalem med trötta, tunga steg, med ett slocknat hopp i sitt hjärta. Nu är det sent, men stegen är lätta och raska, för nu brinner hjärtat. Det är hela skillnaden det, eller hur? De församlade lärjungarna vittnade: Herren har verkligen blivit uppväckt och han har visat sig för Simon. Herren Jesus Kristus uppenbarade sig för Simon Petrus personligen, därför att det var något som måste avklaras och ordnas upp. Vi minns att Petrus hade förnekat Jesus där på överste prästens gård. Upprättelsen av gemenskapen, det var en personlig och privat sak mellan Petrus och hans herre och mästare. Lukas kapitel 24, verserna 35-37. Själva berättade det då vad som hade hänt dem på vägen och hur han hade gett sig till känna för dem genom att bryta brödet. Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: frid över er. De blev rädda och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Det kan hända att vi hade reagerat på samma sätt om vi hade varit där. Vi läser vidare. Då sade han: varför blir ni så skrämda? Varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig. En ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har. Och han visade dem sina händer och fötter. Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: finns det något att äta här? Det räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt. Jesus är uppstånden. Han är förhärligad. Men han är fortfarande sann människa med en förhärligad kropp, inte bara en ande. Detta är en viktig del av uppståndelsetron. För att de ska kunna komma över förvåningen och så få hjälp att tro och tro rätt om uppståndelsen, så säger Jesus: finns det något att äta här? Jag tror på kroppens uppståndelse och ett evigt liv. Uppståndelsens budskap är mycket centralt i evangeliet. Och vi läser vers 44 och 45. Han sade till dem: detta är vad jag sade till er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. De kunde inte tro, läste vi i vers 41. Det står inte att de inte ville tro. För den som upplever att han inte kan, men verkligen vill tro, för honom ska Herren göra undret också idag. För den som klappar på skall det öppnas, säger Jesus själv. För att förstå Bibelns budskap måste vårt tros öga smörjas av den helige andes olja. Endast då får ordet verklig betydelse. Och när vi förstår är det viktigt att vi tar konsekvensen av det vi förstått och inrättar vårt liv efter det. Verserna 46 och 47. Och han sade till dem: detta är alltså vad skriften säger. Messias ska lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Lägg märke till den globala vy som här presenteras. För alla folk, alltså en världsomfattande mission. Ni ska vittna, sa Jesus, men här är något som är mycket, mycket viktigt att lägga märke till. Jesus säger inte: nu har ni haft 3 års bibelskola och teologisk utbildning tillsammans med mig. Ni har i 3 år sett exempel på mitt vardagsliv. Ni har varit vittnen till mina under. Ni har till och med själva botat sjuka och drivit ut onda andar i mitt namn. Och ni har varit vittnen till min död på korset. Ni har sett den tomma graven. Ni har sett den uppståndne. Ni mottog den helige ande när jag andades på er och sa: ta emot den helige ande. Så nu gäller det bara att stå på. Börja jobba, ska ni se att det kommer efterhand. Ni har bättre förutsättning än de flesta. Bara stå på. Nej. Nej, för det var inte en ny politik de skulle sprida. Inte heller ett nytt rengöringsmedel de skulle sälja. och inte ett nytt vitaminpreparat de skulle reklamera för. De skulle sprida kunskapen om Guds rike. Ett rike som icke är av denna världen och som krävde mer än kunskap om Jesus och gåvan att bota sjuka. Därför måste de vänta, bli i stillhet. För det var något de ännu saknade. Något som man inte kan lära sig eller öva sig upp till. Något som Fadern lovat att utrusta dem med och som är livsnödvändigt om man vill tjäna Herren Jesus. Därför säger Jesus i verserna 48 och 49: Ni ska vittna om detta, och jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Låt oss begrunda vem Jesus säger detta till. Vad de hade för förutsättningar, vad de hade lärt och vad de skulle vänta på innan de hastade vidare. Och vad betyder dessa Jesu ord för dig idag? Vers 50 och 51. Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. Det sista ögonblicket tillsammans med Jesus är präglat av det som är resultatet av hans död och uppståndelse. Synden är nu sonad, skulden utplånad, och när synden är borttagen är Fadern fri till att välsigna. Det sista de ser av Jesus är att de får stå under hans lyfta händer, under hans välsignelse. Han ska komma igen, inte i förnedring, men som Herren inför vilken alla knän skall böja sig. Han ska komma igen för att döma världen. Men för lärjungarna, hans efterföljare, kommer han inte till dom, men han kommer som en välsignelse. Därför ser vi med glädje fram till vår förlossning. Halleluja, Jesus kommer. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje. Och de var ständigt i templet och prisade Gud, står det i de sista verserna. Det är evangelisten Lukas vittnesbörd. Det har välsignat mitt hjärta, berikat mitt sinne, styrkt min tro och förnyat min vilja. Jag hoppas att också du upplevt något av detsamma under vår vandring genom Lukas evangeliet. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419. Postnumret 10368, Stockholm.